Så, hej igen. Nu kommer del två. Och nu ska vi ta en jättekort liten historik om teckensnitt och så. Och det som är rubriken här då, är det här en serif eller en sans serif? Det är en serif, ja. För att de här klackarna, titta på tet där. Så det är typ en serif. Om man ska ha en väldigt förenklad bild som kanske en systemvetare har av världshistorien och tidslinjen här. Så det kanske att här borta föddes Buddha eller någonting. Men det är inte så. De stora grejerna för oss som kommer mycket längre fram. Här på 1430-talet händer någonting. Och sen så går det ända fram till 1940-talet eller 1930-talet. Och sen så på 1990-talet, då kommer internet. Eller internet kom på 1970-talet. Det började då. Här var när Alan Turing i England började använda datorn för första gången till någonting intelligent. Han knäckte tyskarnas enigma-kod. Delvis därför att de knyckte en kodmaskin. Så att det var inte bara att han tänkte tillsammans med datorn, utan de hade ju en ingång till det hela. Men första gången i någonsin så använde man datorer till någonting intelligent. Och den andra grejen som är kanske som en del datavetare menar de två stora grejerna i människans historia. Vad gjorde man på 1430-talet? Där håller ju även humanisterna med om att det här är en stor grej. Vilken uppfinning kom på 1430-talet? Ja, med Gutenberg. Och de här huvudgrupperna av teckensnitt. Där det här är seriffer och det här är sans-seriffer. De här fanns redan på 1400-talet. Och då var ju i början alltså serifferna ännu mer groteska, så att de alltså var den här gotiska stilen som vi knappt kan läsa idag. Men att när de här serifferna, eller antikva som man säger, och varför vanligt är antikva, det är att under renässansen sen så plockade man ju fram de seriffer som fortfarande, som såg ut redan då, som det ser ut i rubriken. Så att de har hängt med ett tag. Och när det gäller att trycka saker på papper, så varför man fortfarande använder seriffer och antigva, det är för att de har ju varit, som Sverker säger i sitt program, bäst i test. De visar sig bäst när man ska läsa på papper. Så att, och det är lite roligt att det man tog fram då på 1400- och 1500-tal är fortfarande aktuella. Man använder dem jättemycket. När ni skriver mina tentor så använder jag Garamond fortfarande, som är från 1500-talet, i tentafrågorna. Och det är inte därför ni inte klarar tentorna, för att jag har teckensnittet. Ja, det kan vara det kanske. Kanske det vi ska undersöka. Nej, men de här gamla teckensnitten på papper då, väldigt bra läsbarhet. Löpande text, det är det som journalister i Sverige har infört kalla för brödtext. Men det är liksom det som inte är rubriker och ingresser. Det är brödtext.
Peter, ja? Vad
tror jag, varför heter brödtext? Det är väl, tror jag, journalistslang. Jag ska fråga min pappa, är journalist, eller var journalist i alla fall. Han är pensionär. Jag tror att det är för det är brödjobbet. Att man skriver. Men brödtext, det är alltså huvuds... Rubrikerna skriker ut det stora, men sen är brödtexten. Men man har använt det länge i Sverige alltså. Jag återkommer med det på en senare fråga. Eller du kanske har en förklaring?
Ja, jag kollar på nätet
nu. Ja, härligt.
Ordet brödtext härrör från den tiden då typografer satt texten på hand i blytyper. De fick betalt efter någon millimeter brödtext de hade satt. Det vill säga, det var denna text som lät dem tjäna pengar för brödfödan.
Utmärkt. Ja, det är härligt att vi har... Ja, ser du, den här grejen med, som kom på 70-talet med internet, den spelar ju också. Den är lite viktig. Får inte glömma bort den. Ja, men bra. Det här med blytyper, för det är lite intressant. Det är där jag säger alltså teckensnitt. Jag säger inte typsnitt. För att för mig är typsnitt, det är blytyperna. Det är därför man säger typer. Och då tycker jag att när man är på en dator så heter det teckensnitt. Men kanske när jag ska börja prata om de här människorna på 1500-talet, att det skulle stå typsnitt. Men teckensnitt är det som det ska heta i IT-sammanhang, tycker jag. Men det tyckte inte den här killen. Det här är Claude Garamond. Eller Garamond. Han var fransman. Han levde i Paris då på 1500-talet. Så att det här jobbade han fram på 1500-talet. Och det är den som kommer på era tentor ibland i frågorna. Fortfarande aktuell. Men det är ju imponerande vilket bra hantverk man hade på 1500-talet. Hur länge de jobbade. Till skillnad från hur slarvig man är idag när man gör datorframställda teckensnitt. Då ägnar man alldeles för liten tid. Det här med sans-seriffer. I de flesta böcker står att det utvecklades under 1800-talet. Och man tycker väl att, är man historiker så tycker man att det här passar jättebra. 1800-talet är ju industrialismens århundrade. Man bygger maskiner, allt ska vara rationellt och man ska kunna maskintrycka jättesnabbt. Då tyckte man ju att de här serifferna, de här utsmyckningarna, det var bara kraft som var i vägen. Ta bort det så går det snabbare. Och dessutom är det... Det ska inte vara en massa krusiduller på grejerna. Men de som inte tyckte om det, därför det finns de kära bara, eller de omdiskuterade sakerna av många namn. De kallades för grotesker, för att en del tyckte att det såg groteskt ut. Linjärt, därför allt är rakt, ingen tjafs på dem. Gothic var väl något man i England då, men det... Nej, det glömmer vi, det är inget bra. Egyptien, därför att de här sans-seriffer... Finns, man uppfann det inte på 1800-talet utan det är mycket äldre från Egypten och Grekland. För det som är en myt, det är inte sant. Att serifferna kom från förr i tiden när stenhuggarna högg in med mejslar så här. Att de först gjorde så och sen att de här blev liksom att de gjorde dutta till. På grund av att de högg med mejslar så blev det lite seriffer på sidorna. Så är det inte. Det kommer ett bildbevis för det alldeles strax. Men här är några exempel på det då. Här finns ju en strid idag, eller olika åsikter i alla fall. Om man ska använda Arial eller Verdana. På mina hemsidor, jag använder Verdana. Den största skillnaden mellan dem två, de är varandras motsatser kan man säga. Det är att här är det väldigt lite. En sak som är skiljer på båda är sans seriffer. Men ordmellanrummet är mycket mindre på Arial. Verdana är extremt glest. Då tycker jag Verdana är bra därför att på dåliga datorskärmar så är det tydligt att läsa. Men en del som gör hemsidor, jag tycker att de är på helt fel spår. De vill ha Arial därför att då kan man få in maximalt antal tecken på startsidan. Vilket vissa tror är lösningen på att locka folk till hemsidor. Att surfare är rastlösa och slöa. De läser bara inledningssidan och sen hoppar de vidare. Alltså ska man lägga all information på startsidan. Jag tror faktiskt att om man proppar in alldeles för mycket på startsidan så blir det så plottrigt så att man lämnar sidan av just den anledningen. Men alla är inte överens om det. Helvetica, det kommer inte från... något varmt ställe, utan det kommer från Schweiz som heter Helvetica på latin. Franklin Gothic och Verdana, som det här är skuret i IT-åldern. Vi kommer alldeles strax till vem som har gjort Verdana. Men först, det gamla beviset att sans-seriffer från 500-talet före Kristus. Och om ni vill ha ett nytt ord att imponera på så kommer det här. Bustrofedon heter en sån här sak. Och varför det heter det? Det är att den växlande skrivriktningen här. Så skrev man för riktigt länge sedan. Så att de går så att man läser den här raden från vänster till höger. Sen när man kommer hit, då vänder man. Och så, då är de spegelvända. Så att så läser man då. Och när vi förstår det. Då kommer vi fram till varför heter det bustrofedon? Jo, om man kan grekiska då vet man på en gång att det betyder plöja med oxar på grekiska. Och så här gjorde man förr i tiden när man plöjde åkrarna med oxarna. Så när man gick hitåt sprang man inte runt noxen för att komma och ta nästa rad, utan man vände ju naturligtvis. Så.
Det är inte det viktigaste ordet att lära sig på den här kursen, bustrofedon, men det kan ju vara kul att briljera med. Så, kolla Ingela om du hittar bustrofedon på nätet. Det är en skandal om det inte är med, då ska jag i så fall skriva in det i Wikipedia redan i eftermiddag. Söker ni på nätet däremot på Verdana kommer ni få jättemycket träffar. Och troligtvis kommer ni få upp såna här saker. Designat för datorskärm, vilket var det första. Och det var den här stora firman, det är därför det har varit ett visst motstånd mot Verdana. Men nu finns det på alla plattformar sedan ett antal år. Men Microsoft la ganska mycket pengar för att de ville ha, se om man kunde göra ett bra nytt teckensnitt för skärm. Och skillnaden det är då att han satte upp en massa människor, en testpublik ungefär som ni här. Och sen körde han som en optiker att han provade med olika bokstäver och flyttade om dem i förhållande till varandra. Och frågade, bättre så eller så? Så han, det är verkligen noggrant uttestat och det gillar jag. Det tycker jag fler skulle göra. Naturligtvis krävs det att man får pengar som man kan hålla på ett tag. Och det fick han, Matthew Carter. Jag tycker han verkar sympatisk och klok av flera anledningar. Och det var inte hans fel att han fick stålarna av Microsoft. Men naturligtvis så passade han ju på, därför att han kunde förverkliga en designidé. Nämligen att han trodde på att man skulle glesa ut på och alltså lämna lite mer space emellan bokstäverna. Som är, men det är lite mjukare än Arial också. Och det som är på den här bilden är väl dama. På PowerPoint-bilder tycker jag att det är bra när man har dåliga projektorer. Om man har bra projektorer kan man byta till lite annat. Tycker man att han verkar väldigt spännande så finns hela intervjun i den här ganska långa, krångliga länken. Där berättar han hur han tänkte när han tog fram det här teckensnittet och hur han gjorde för att få till det som det blev. Det är nu snarast ett standardval att använda Verdana. Och det är väl skillnad att när jag pluggade då var det lite nytt och lite kanske nyskapande att ha Verdana. Nu är det väl snarast att man tycker att kan inte hitta på något roligare. Och jag tror att man kan göra det nu för att datorskärmarna har blivit så mycket bättre. Okej, tillbaks till 1990-talet. Vi är framme här igen och ska gå vidare. För då handlar det om att man kan strukturera texten också på ett annat sätt. Och att det finns även i XHTML. Det är inte bara från Cascading Style Sheet som man formaterar texten. Och då finns det alltså två grejer minst som jag tycker är riktigt användbara. De två bästa grejerna kommer först här nu. Och det första är listor. Och då finns det två typer av listor. Ordnade listor. Taggen heter OL. Ordered lists. Naturligtvis är det mycket engelska de här taggnamnen. Det har ni redan upptäckt. Och oordnade listor. Unordered lists. Och skillnaden här det är att det finns en tredje typ av lista också i XML 2.0. Vi hoppar den så länge. Vi kommer med senare. Men det här är de som man ser väldigt ofta. Och då är det så att i de ordnade listorna, det är då man har den här punktnumreringen. 1, 2, 3. Eller man kan byta till ABC. Men de är alltså ordnade på något sätt. Till skillnad från de oordnade listorna som bara har punkter eller fyrkanter eller något sånt här framför sig. Båda varianterna använder det här. List item och slut på list item. Då är det så att starttaggen för listorna, det är att vill man ha en ordnad lista då börjar man med OL. Vill man ha en oordnad lista då börjar man med UL. Och sen för det man lägger in, varje pryl, varje item i sin lista, det ska läggas mellan de här två taggarna. Svårare är det inte. Och då kan man bygga struktur på sina grejer och få mer att man användaren hittar lite lättare på sidorna. Sen kan man göra det här. Man kan nästla dem. Så att man alltså stoppar listor i listor. I listor. Och vid fyra nivåer ska man inte stoppa in fler saker. Det ska nog inte vara mer än tre nivåer heller, tycker vissa. Här kommer då tre nivåer.
Hur är det här nästan? Är någon ska säga det?
Med OL och UL-taggar.
Ni får träna på det själva så kommer ni upptäcka hur det är. Men då ser ni, 1 och 2, det är den yttersta nivån. Det är en OL-tagg, det är en order list. 1 är här, 2 är här. Nästa nivå, det är alltså en UL-tagg, en anorden, en oordnad lista. Här. Och sen kommer tredje nivån, också UL. Och då byter det, så att här har vi punkterna eller bomberna eller vad man ska kalla dem för. De ser ut, här blir de fyrkanter. Och sen är det samma förfarande här. Så att i varje item för den yttre ordnade listan så ligger det en oordnad lista som i sin tur innehåller en oordnad lista.
Ni ska naturligtvis inte göra så, men att det kan vara intressant att experimentera. Hur kan jag kombinera listor? Och då kan man bygga strukturer som det passar det data man vill presentera. Men det är sånt här ni ska fundera över samtidigt som ni läser i den här kursboken när ni kommer in på de här sakerna. Och här går det bra att kombinera. Däremot det man har kombinerat allt för mycket. Och det är ungefär, det är nästan ännu värre än att använda frames nu för tiden. Det är att stoppa in bilder i tabeller. Det är jättesmutsigt. Även om det är, man kan göra väldigt listiga grejer med tabeller. Men framförallt så är det att man gör det svårt för synskadade och sökmotorer om man stoppar in i ramar och tabeller väldigt mycket. Så att nu de som är XHTML-puritaner, de tycker att tabletaggen ska användas till det som den heter. Det ska vara en tabell. Och här i grundformen då, så startar man en table. Starttag. Det kommer en stopptag med framåtsträckt table. Så. Sen är det de här som bygger upp. Data lägger man i mitten. Inne i de här TB som heter table data. Och TR, table rows. För varje rad i tabellen. Den börjar och den bryts här. Så det är en rad. Kommer förhoppningsvis en rad till. Nej, det är bara en rad i den här tabellen.
Men för varje rad så börjar ni med TR, slutar med TR. Och för varje cell börjar med TD och slutar med TD. Bygg en sån enkel tabell först.
Sen kan man krångla till det så mycket som i ett av föreläsningsexemplen. Genom att lägga in såna här saker. Caption. Det är en inledande rubrik.
T-head. Det är alltså ett tabellhuvud. För att lägga in kanske lite metainformation om.
Och det kan ju vara sen att om man mot slutet här av kursen, när vi knyter ihop allting, gör så här att en Java-servlet anropas från en HTML-sida och kopplar sig till en databas och med hjälp av en SQL-fråga slurpar upp lite data. Och sen så servleten skriver ut den här datan och strukturerar och lägger den i en XHTML-tabell. När ni kan det, då är jag helt nöjd med den här kursen. Men det är ett tag tills dess.
Och då tänker ni att det var skönare på den här första veckan när vi höll på med såna här grejer. T-Buddy.
Nej, men då är det bra att kunna de här. För det är precis som i HTML-sidan då. Att head är för lite grann för metainformationen och buddy är för själva data som kommer sen. Då kan man tänka som man tänker i databaser som ni ska skriva tenta på snart. Och säga att T-head, det skulle kunna vara alltså den tabellnamn eller den typ av data ni ska presentera. Och sen i buddy, då kommer verkliga innehållet i från databasen. Visst lär ni er SQL nu? Ja, annars så någon ordning får det vara.
T-foot är alltså längst ner då i tabellen, precis som man tror.
Och tycker man att det här är tjafsigt så stryk de här. Men det här måste man kunna bygga en liten enkel tabell. Och sen finns ju den möjligheten också att formatera tabellen i Cascading Style Sheet. Sådana här saker. Vill man ha grön text på vit bakgrund Då spesar man ju det så här. Vill man lägga in border style, alltså mellan cellerna, vad man ska, hur man ska rama in dem, hur kantlinjerna ska vara. De ska vara solida. De ska vara 4 pixlar breda. Då fattar ni hur mycket detaljfix det finns i de här cascading style sheets.
Det här är kanske det man ska berätta. Attributet rules för linjer mellan cellerna. All, då får man linjer överallt. Rows, då får man sådana linjer. Cols, får man sådana linjer. Namn, då skippar man alla linjer. Och punkt, punkt, punkt. För att naturligtvis kan inte jag rabbla upp allt som står i såna här böcker. Men det är väl så det funkar. Den här läser man kanske inte. Man läser ju inte igenom alla CSS-grejer i ett svep. Men man behöver, om man ska göra någonting på allvar med cascading style sheet, så är det sådana uppslagsbok man behöver när man undrar, hur gör jag det här i en tabell? Eller hur gör jag det här i en lista? Men det finns otroligt mycket bättre möjligheter nu i cascading style sheets att verkligen finputsa och lira ihop designen så att man får som man vill. Men naturligtvis måste man lära sig vad olika prylar heter först. Här kommer tabellen då. Utan färger första gången. Jag kan koppla ihop de här olika sakerna som var på förra bilden. Caption. Första rubriken. T-head. Vad ska presenteras? T-body. Då kommer de här olika taggarna här. Och sen när man presenterar. Här är också olika saker man sätter från. Så det här är ju saker man skriver i HTML-filen. Man strukturerar i HTML-filen. Och sen hur man presenterar, hur man stigsätter. Vad tror ni att padding top är för någonting? Det kan man gissa, tror jag. Nej, det kunde man inte, eller?
Ja, jag vet inte så förklara det. Alltså det är marginalen inuti tabellen.
Ja, visst. Så top, padding top. Det är hur mycket space ska, hur mycket vitt ska man lämna här? Hur mycket mellanrum? Padding left, det är vänstermarginalen. Padding bottom är naturligtvis upp här och padding right. Så man kan lämna, och är det någon designregel man kan lära sig från förra seklet, 1900-talet? Bauhaus var väl en av de stora skolorna innan Adolf Hitler kom och hade sönder dem. Så är det väl att man kan använda, man ska inte vara rädd för att lämna lite luft emellan. För att när tabellerna är så här jättesammantryckta så att allt är bara text, så tycker inte jag det är så trevligt att läsa i alla fall. Men sammanfattat, tabeller är väldigt bra. Och det finns i sin helhet, som exempel 2 till den här föreläsningen, så finns all koden hur man bygger upp den här tabellen. Och där kan ni ju titta om ni undrar över det. Räcker det med 10 minuters paus? Vad säger ni? Ja, jag tycker vi kör.